Sådär, nu är vi i Borås hos Carina, mediumet i Frufällan. Det kommer vara en intervju idag med Carina där hon ska få berätta lite vem hon är. Vad hon gör, hur allting på andra sidan fungerar. Och vi har även en fråga från våra följare som vi också ska ta upp. Välkommen hit Carina.
Tack ska du ha. Mm.
Du lyssnar på en podcast special av Cirbilon Media Sweden. Med mediumet Carina Hammarsten. En intervju.
Vi kan ju egentligen börja med att få alla lyssnare att lära känna dig lite bättre. Så jag tänkte att du kan egentligen berätta din story. Var började allt det här andliga ifrån? Hur kom du i kontakt med det första gången? Och ja, vart har det lett till?
Okej. Ja, jag var 6 år första gången som jag råkade på min första ängel. Då hade jag varit nära och drunkna i en damm faktiskt, som var ganska så stor för mig då, men på det viset var det. Jag fick veta att jag hade ett annat högre kall som jag skulle utföra, som jag skulle göra under tiden som jag levde. Så att det var inte tid för mig att dra ändå. Så att på den vägen var det. Och sen har jag haft lite olika. När jag var 12 år så hade jag min mammas väninna på besök som gick bort i cancer. Och när jag var 17 år så var det vid ett annat tillfälle jag fick ett dödsbudskap av min pappas bror. Så att det har varit en del grejer som har varit en del frågor. Och jag har förstått att jag kan liksom inte undvika det här, utan jag är tvungen liksom att utveckla det mer och lära känna detta och ta reda på vad det är frågan om, vad vill de liksom att jag ska göra. Så att när jag var 24 år så gick jag en personlig utveckling. Och detta var hos en homopat. Och efter det så har jag, kan jag säga, träffat på fler änglar. Och de har släppt den ryggsäcken jag har gått med på axlarna så att säga. Och ja, jag har känt att det här är någonting jag ska göra, så att på den vägen har det varit. Jag har utvecklat mig vidare och känt att det har varit helt okej.
Spännande. Nu vet ju vi också här att det har ju hänt lite grejer alltså i ditt liv här nu de senaste, vad kan det vara, 20-25 åren. Mm. Du hade en sjukdom som du kom ur, om man säger, och läkarna tänkte ett och du gjorde något helt annat. Vad, kan du förklara lite om det också?
Ja, jag fick alltså, i och med att jag har varit professionell dansare när jag var yngre, så har jag varit ganska överrörlig, och då var väl grejen att jag fick mycket värk, så att jag åkte på fibromyalgi då, 2005 diagnos, och var ganska illa däran. Jag hade inflammationer konstant i hela kroppen så att jag kunde inte gå utan kryckor. Och jag åt både värktabletter och sömntabletter för att orka med vardagen, och kände någonstans sen att det gick inte att leva så. Man är ganska omtöcknad på all medicin och skit som man stoppar i sig. Så att jag tänkte att jag tar tjuren vid hornen och körde igång med min träning. Och min läkare avrådde mig, för han sa att det kan bli ett bakslag utan dess like. Men jag tänkte att jag måste göra detta för att se, funkar det så funkar det inte, annars får jag fortsätta med mina kryckor. Så att jag tog tag i det, trappade ner på medicinerna inom en 3 månaders period, vilket man måste göra. Började träna styrketräning, idag tränar jag 3 gånger i veckan och är starkare än någonsin. Jag äter inga värktabletter, Alvedon på sin höjd om jag skulle ha ont. Så att med hjälp av Reiki, som jag utbildade mig till Reiki Master och började med Reiki 2004, så har jag behandlat mig själv, kan man säga. Meditation och Reiki och styrketräning har varit grejen.
Spännande. Nu ska vi in på det lite mer paranormala spåret, om man säger. Lite för att koppla det till våran podd, Paranormalia. Om vi börjar med första frågan här, Carina. Vad händer efter döden, Carina? Kan du förklara det för oss?
Ja, efter döden, så som jag har fått det förklarat för mig, vad jag förstår, så går man vidare till någonting som man kallar för ljuset. Man kommer över på den andra sidan och där kan man faktiskt vidareutveckla sig. Det är inte så att livet är slut, i alla fall inte för mig, när man går över, utan man liksom lever vidare, man finns med. Ibland de som är anhöriga och så att man liksom, man fortsätter existera som energi.
Just det här med energi, många talar ju om det här med själen och kroppen och den här biten. Hur, det här med energin som lämnar kroppen, är det du kallar själ då, eller hur funkar det där?
Ja, precis. Det, själen är ju ren energi då, så att...
Ja, spännande. Du pratade lite det här, du nämnt lite med andevärlden och de här bitarna. Det är ju det medium håller på med, så att säga. Så frågan är egentligen, hur sker en kontakt med en ande?
Så som jag upplever det, så är det att jag sätter mig i meditation, eller mina kursdeltagare då sätter sig i meditation, och ska jag då, antingen har man kontakten med en guide eller så har man kontakten med den andra sidan, och själva kontakten sker i en högre frekvens, en högre energidimension kan man säga. Så man måste höja sig i energier för att komma upp till den nivån där de här ifrån andevärlden finns, och de här dimensionerna existerar. De är inte på våran låga energi då.
Vilka finns i andevärlden? För du nämner lite olika. Du säger att du nämner med guider, och du nämner med, du sa även på din sida lite med det här ljusarbetet och de här. Alltså vilka är i andevärlden så att säga?
I andevärlden så är det väl egentligen de anhöriga som går över. Sen har vi snäppet över, så ligger väl de här med, då finns det ju guider och det finns änglar och det finns bra energier och det finns negativa energier, så att alla samsas på en och samma plan där.
Ja, precis, ja. Hur kan man själv, eller kan man själv lära sig att ta kontakt?
Ja, det kan man. Alla kan lära sig den och ta kontakt. Och grejen är den att man måste komma i ett avslappnat tillstånd. Eventuellt meditation eller någon form av hypnos kan man också göra. NLP-hypnos kan jag tänka mig då. Men vanligast är väl meditation. Och då gäller det att slappna av och släppa fokus, släppa alla tankar och sånt man har i huvudet. Och så höja sig själv i energier.
Kan det vara farligt att ta kontakt om, alltså säg gemene man som alltså vi som inte är ett medium, kan det vara farligt för oss att ta den här kontakten utan att ha någon hjälp av någon som kan?
Ja, jag vet inte om jag skulle vilja dra det så att man säger att det är farligt, men det kan definitivt vara ganska påfrestande för en människa som inte är psykiskt och fysiskt stark nog för att ha den kontakten. Man ska ju veta det att om man sätter sig ner och försöker få den kontakten i meditation på något vis, så får man ju det man ber om. Och är man inte förberedd på det som kommer, så kan det bli riktigt obehagligt. Då kan man bli ganska rädd.
Läs mer om Carina Hammarsten på www.spirituellt.nu eller ställ din fråga i Facebook-sidan Paranormalia. Tack för att du lyssnar. Nu fortsätter intervjun.
Jag kan ju tänka mig att det finns en hel del människor som är väldigt, väldigt nyfikna just kring den här biten. Och har du något exempel där man kanske har gått lite överstyr med det här och liksom vågat för mycket utan någon kunskap, eller hur man ska säga, att man har liksom tagit det till en nivå man inte själv behärskar?
Ja, jag har flera exempel på det, men de flesta exemplen handlar om samma sak egentligen. Det är folk som har bett om att få se, och sen när de väl får göra det så känner de sig iakttagna konstant hela tiden. Och den känslan blir ju att man får en hjärtklappning och man får högre puls och allt det här, och det blir obehagligt. Man känner sig liksom inte ensam i rummet. Och sånt kan ju skrämma vem som helst egentligen. Och det är inte bra, för att har du väl öppnat den här dörren så finns det ingen återvändo.
Så om jag öppnar upp mig för det andliga så kommer jag alltid att se det. Jag kan egentligen aldrig stänga av det här då, menar du?
Nej, man kan egentligen aldrig stänga av det, utan det är ju att man får sätta gränser, man får vara tydlig och sätta stenhårda gränser i så fall till den här andra sidan, för att de är ju inte ute efter att göra några elaka saker eller vara elaka på något vis eller skrämmas, de är ju jätteglada för att ha kontakten. Men de förstår ju kanske inte samtidigt att det kan bli väldigt jobbigt, eftersom det har med energi att göra, att det känns väldigt starkt i kroppen på oss då.
Jag förstår. En hel del kring det här i alla fall, vad jag har hört och människor som pratar kring det här, det är, i vissa religioner är det liksom till och med tabu, det är liksom ett medium, det ska man inte hålla på med och sådär, många pratar om om liksom onda energier, att det finns mycket onda energier, att det finns, ja, det vissa kallar för jinner och de här bitarna. Hur ställer du dig till det?
Ja, jag har hört talas om de här jinn och de här onda demoner och negativa energier och sådär. Och jag tror att man skapar det själv. Det finns garanterat sådana energier ute i universum. Men man behöver ju inte skapa det, man behöver inte göra sig den otjänsten och skapa dem. För hjärnan är så pass komplex att det som man liksom tror på och så, det manifesteras till slut. Och det är lite synd, för att de här djinn framförallt och demoner och sånt som man talar om, de är ju ute efter att livnära sig på ens rädsla. De livnär ju sig på din egen rädsla, för att du blir rädd, och så vill de ha något i gengäld, och i gengäld gör nog någonting för dig också, men du blir ju fast i det här då. Själv har jag faktiskt aldrig upplevt några demoner eller sådana negativa energier. Jag vet inte, jag kan inte häröra till något sånt. Men jag vet att andra som har råkat ut för det har mått väldigt dåligt.
Jag förstår.
I det då.
Om vi går tillbaka lite till det här. Man ser ju på din hemsida, så står det ju lite om ljusarbetare. Kan man kalla dem för det? Är det så de är? Ja, ljusarbetare. Alltså, vad är egentligen en ljusarbetare?
En ljusarbetare är en människa som jobbar, samspelar med änglar, framförallt ljusguider, och det är för att få andra människor att må bra. Det som jag försöker att framhäva i min kurs som ljusarbetare då, det är att man ska värna om och göra det så bra som möjligt för en människa som mår dåligt, och då ska man se helheten hos den människan när man ska försöka att hjälpa till och ge healing och leva liksom sunt. Man lär sig även då det här med ekologiska naturprodukter och smörja sig med och ena med det andra, så att det, man ska leva ett så ljust liv som möjligt. Man ska leva i ljuset, så att säga. Man ska inte ha med den andra sidan eller de andra energierna att göra överhuvudtaget.
Änglar då? Hur ska man förklara en ängel? Vad är en ängel?
En ängel är energier, kan man säga. Änglar har ju funnits hur länge som helst. Och det är de som har stått, som man säger, närmast Gud eller närmast det högsta, bästa, kan man säga. Änglarna har nog alltid funnits, och de finns till för att värna om oss och våran hälsa och väl och ve. Alltså skyddsänglar finns det ju gott om, alla har ju varsin skyddsängel. Det finns ju änglar i mängder, så ingen blir ju aldrig någonsin utan änglar, så att säga, stödet från änglarna då.
Spännande det här med änglar. Du säger att man kan få budskap ifrån dem och de här bitarna. Hur får man det?
Det får man, sätter man sig i meditation och man ber att ärkeänglar eller vilken skyddsängel eller ängel man nu vill ha tag i och ha kontakt med, så kommer de ganska snabbt, och man kan höra det som en liten duns i golvet när de landar. Är det ärkeänglar så hörs de ganska tydligt, och vingarna hörs också ganska tydligt när de kommer i närheten då, så att det är ingenting man missar. Sen känner man, de brukar sända vibrationer, de har olika vibrationsfrekvenser, alla änglar är olika då, så att de får man ta emot i kroppen då.
Jobbar du med någon av de här änglarna?
Ja, jag jobbar med framförallt ärkeängeln Rafael och Gabriel. Rafael jobbar jag med, för han är healingens ängel, så att så fort jag har en klient här så jobbar jag tillsammans med honom, och även Metatron då, som jobbar med geometri och allt det här.
Du sa Rafael också. Vad gör han?
Han är ju healingens ängel. Så
han är healingen. Den andra ängeln tänkte jag på, vad heter han?
Metatron, eller Gabriel.
Gabriel.
Ja, Gabriel var han som, det sägs att han var den som skapade den första världen, där Adam och Eva levde. Och för mig är han en... ska jag säga, en skyddsängel. Han hjälper mig när jag skriver mina kursmanualer, hur jag ska lägga upp mina kurser, så hjälper han mig. Och jag har även min son döpt efter honom.
Häftigt. Vad är det för olika budskap de kan komma med, om vi tar till exempel en guide? Du pratar om guider, att alla människor har en guide. Vad är det för typer av budskap man kan få av en sån?
Man kan ju be om olika budskap. Har man då, vi säger, viktiga beslut man ska ta, eller man ska säga att man ska söka ett jobb, eller man ska söka en lägenhet eller så, man kan be om hjälp. Dels att få veta var ska jag leta efter lägenheten. Man kan få budskap på det, man kan få budskap vad som händer framöver, vad som är viktigt att veta. Och allting handlar bara om det högsta bästa för en själv då.
Mm. Det låter så väldigt, väldigt enkelt när du pratar om allt det här, och jag förstår att många där ute kanske tänker att det bör inte vara så enkelt, det bör vara mycket mer komplicerat, och liksom änglar, det är liksom så långt ifrån oss och allt det här, och de flesta, ja, jag vet inte, men det känns som att många absolut inte tror på det. Vad skulle du säga till en person som är helt otroende när det kommer till det här? Hur skulle man kunna komma närmare den här världen?
Ja, man kan ju säga så här att det är många som gör det väldigt mycket svårare och krångligare och allvarligare än vad det behöver vara. Mm. Och det är tyvärr det som har varit, tror jag, som gör att folk ser på det som att det ska vara svårare än vad det verkligen är. Det är inte så svårt. Alla föds ju med en skyddsängel, och änglarna finns ju runt omkring oss hela tiden. Så att egentligen är det, man kan antingen tala högt eller bara skicka en tanke, så finns de liksom i närheten av en. Så att det är inte svårare än så.
Nej. Tankens kraft.
Ja.
Ja. Jag tänkte på det här också med övergången till döden. Jag påminner mig lite, eller vi började fundera lite på det här med avsnittet Lillebror. De pratar om liksom, ja, övergången, hur han går över och centrum och allt det här. Och, alltså, hur ser det ut för dig? Om man säger, du har ju ändå, du berättade innan att du har fått dödsbudskap och de här bitarna. Alltså, hur sker den övergången, om man säger, från levande till död? Vad...
Ja, övergången, så som jag har fått det förklarat för mig, så är det ju att man hamnar ju liksom i en gråzon, eller man vet ju inte riktigt var man ska någonstans. Har man då inte valt det här, till exempel, att gå över just då, så hamnar man i en gråzon, och då är det svårt att ta sig till ljuset själv. Då behöver man nästan lite hjälp. Annars, om man vanligtvis går över, så kommer man till ljustunneln, så att säga, där man liksom blir bemött av de här andra som är anhöriga, för själar hör ihop, så att man känner igen varandra. Man blir alltid uppmött av någon som är anhörig. Och många gånger så kan man få till sig det här att det blir som en film som spelas framför en, vad man har gått igenom, vilka lärdomar man har gjort och så vidare, vad man har kvar att lära sig. Har man då vissa saker kvar att lära sig, så slussas man tillbaka ut igen.
Mm.
Eller så är man kvar liksom och vidareutvecklar sig och så på den andra sidan.
Tror du på änglar? Och vad händer egentligen efter döden? Ställ dina frågor på Facebook-sidan Paranormalia. Nu kommer veckans lyssnarfråga.
Carina, vi har också en fråga som vi har valt att ta upp här i podden. Och vi kommer göra så att det kommer vara en fråga i veckan. Veckans fråga lyder egentligen så här, eller först så kommer en berättelse. Ska Carina få berätta lite kring vad hon tänker om den här berättelsen då. Så här är det i alla fall. Den här personen, det har varit många här nu det senaste året som har gått bort. Hon skrev att hon nästan bara varit i kyrkan och på begravningar den senaste tiden. Hon har stängt av hjärnan, skriver hon. Att det har blivit för mycket, helt enkelt, med alla de här begravningarna och alla kyrkobesök då. Och det som nu egentligen har hänt i efterhand, ett år efter allting har hänt, så har hon börjat drömma om de här människorna. Hon berättar också att hennes man har sett henne sitta på sängen mitt i natten och prata med någon. Ja, även berättar hon att hon har fått kittlingar, alltså kittlingar, hon blir kittlad av en av de här som har gått bort, och den här, ja, hon känner igen det här sättet hon blir kittlad på, säger hon också. Så hon tror sig till och med veta vem det är som kittlar henne, och det är en person då som har gått bort. Hon berättar även att om sin 8-åriga son, som har börjat nämna namn på de här personerna. Två av de här personerna nämner sonen namnet på. Sonen har dock aldrig träffat de här människorna, så att det är väldigt lustigt. Och sonen säger också att sonen berättar stolt då att de här personerna tar hand om honom och lär honom saker och är väldigt snäll. Och det är liksom väldigt, väldigt snälla saker. Ja, Carina, hur låter det här? Låter det här som ett vanligt fall, eller vad vi ska kalla det för? Är det så här det kan se ut när folk har många som går bort samtidigt? Eller vad känner du kring den här storyn?
Ja, det är det verkligen. Och barn, som sagt, var ju väldigt öppna upp till 12 års ålder för den här andra sidan. Man kan alltså se små barn som från det att de är ett halvår, ett år, att de ser förbi människor. Det är många gånger så för att de ser andra som finns med. Det hon upplever är, skulle jag tippa på, att hon är ganska så känslig och öppen. Vill hon ha svar på det här så borde hon ju ta sig till någon som kan liksom kolla det, eller om hon söker sig till en kurs eller vidareutveckling i det. Barnen i alla fall än så länge tar väl inte illa vid sig, de är så pass små än, men lite större så kommer de ju kanske bli mörkrädda eller rädda för det då istället, för att de är inte beredda på att det, för de kommer känna samma sak, bekräftelse i kroppen med energier och sånt, och med hjärtklappning och hur hjärtfrekvens och sådär. Vad hon skulle göra egentligen, det är att ta hem någon kanske som kan känna av energierna hemma i huset där de bor, för att se vem det kan vara. Min gissning är att det är någon morförälder eller farförälder som har gått över, som barnen aldrig har sett. Men skulle hon visa fotografier på de här, så tror jag barnen kan känna igen dem och peka ut dem. Så att om jag vore hon, så skulle jag nog försöka och se, för att vidareutveckla detta, för att hon ska liksom få ett svar själv på, för de kommer gärna när man ligger och sover eller undermedvetet och kan ha kontakter med dem, för då har inte hjärnan kontroll. Det är lättast för dem att ta kontakter med henne då, om hon nu kanske är till vardags väldigt kontrollerande så när det gäller det här andliga och så vidare då.
Mm. Hon ställer också en fråga här egentligen, där hon skriver då att kan man göra något åt detta, eller ska man liksom vara stolt över att de har tagit kontakt, och även frågar då att om man kan få dem att sluta störa, framförallt på nätterna. Hur funkar det?
Jo, det kan man göra, man kan sätta tydliga gränser och förklara att man vill inte bli störd på natten. Grejen är väl att om det räcker, för att man får vara väldigt stark fysiskt i kroppen också för att sätta en sån gräns, för att de ska förstå allvaret i det hela från den andra sidan. För att hur den är så dras de till ljuset, och är det då anhöriga som inte har träffat hennes barn sen tidigare utan ser henne först nu, så är de ju glada åt de här barnen som har kommit. Så att... Nej, jag skulle nog råda henne att försöka vidareutveckla det eller ta kontakt med någon som kan hjälpa dem, så att det blir någon ordning och reda där hemma.
Jajamän. Det kommer en fråga till som du egentligen redan har svarat på. Hon frågar om det är så att hon är känslig, och
ja,
det verkar vara så. Sen så är sista frågan här också då att kan hon prata med andarna tillbaka?
Ja, det kan hon ju göra. Hon kan ju, antingen om hon sätter sig i meditation kanske för att försöka fokusera, då får hon be att de kommer i närheten av henne, så att hon kan liksom antingen tänka en tanke eller säga rakt ut vad hon tycker och tänker. Men i annat fall så får man ju uppsöka någon form av medium som kan hjälpa henne i så fall. Det är inte så att bara för att man är medium att man kan gå och boka en tid och säga att den vill jag ha kontakt med. För vi sitter inte och ringer upp någon på den andra sidan. Den som kommer, den kommer, och det kan ju bli någon helt annan än vad den hon har räknat med som finns där. Så det bästa är ju att ta hem någon som känner av energierna på plats, om hon vill ha kontakt med just dem som är där då.
Tack för att du har lyssnat på intervjun med Carina Hammarsten och Bairo Gusinak. Nu kan du lyssna på ett sånt här avsnitt varje fredag. På lördagar släpper vi de vanliga paranormala historierna. Och du kan läsa mer på Facebook-sidan Paranormalia eller om Carina på www.spirituellt.nu. Återigen, tack för att du har lyssnat.
En podcast av Sibylon Media.